här som är relativt nyligen, men nyligen menar jag inom de sista senaste 20-25 åren inflyttade till samhället. Och sen finns naturligtvis de som flyttade in här för 50-60 år, 70 kanske till och med. Men jag måste då naturligtvis ta lite om samhället, hur det kom till en gång. Det hör egentligen inte till min minnesfär, för det var ju egentligen innan jag föddes. Och det finns ju väldigt väl dokumenterat, perfekt sådan dokumentation utav framställd utav Enebybergs gårdsförening, vår egen hembygdsförening här i Enebyberg. Och det finns, om ni kan se, det ett bord inne i det lilla rummet där inne som då är fullproppat med en massa sådan information som ni kan vara vänliga att titta på sedan kanske. Men jag måste ändå nämna det att samhället, det här var obyggd, det var några gårdar som låg här ute. Och Enebybergs gård var ju den största av de här gårdarna. Och den gården hade ju då en ägare som, den hade haft många ägare genom åren, för det var en gammal, gammal gård. Men den ägaren då vid omkring strax efter 1900-talet, han hette Kilberg. Och han då förvärvade tillsammans med en kompanjon som hette Larsson, Persson, Jansson kanske det var till och med. Ja. Det var något sånt i alla fall. Förvärvade äganderätten då till de stora områden som fanns här där då Enebyberg nu är lokaliserat. Ja. Och han satte igång de här två kamraterna då och bildade ett bolag som då kallade sig för Enebybergs Villastad Aktiebolag. Och de började då och stycka tomter. Och de här tomterna, de utbjöds ju sen till försäljning. Det var inte så lätt att komma hit till början. Visserligen var ju den här Stockholm Rimbo järnvägar hade ju då blivit färdigställd i slutet på 1800-talet. Och de hade ju då tågförbindelser ut hit. Det fanns en station nere i Roslagsnäsby, på samma ställe där nuvarande SL-stationen ligger. Men då ordnade de så att den järnvägsmyndigheterna då, som de som ägde den järnvägen, de ordnade en hållplats. Man kallade då för Anhalt. Det var ju väldigt tysk influerat på den tiden, åren efter världskriget, första världskriget. Så det fick heta då Anhalt, och den lades då emellan de här stationerna, Djursholm, eller Danderyds station som det hette, nuvarande Djursholms Ekeby, och Näsby station som är nuvarande Roslags Näsby. På så vis så fick ju då Enebybergarna en egen liten hållplats här. Och det gjorde det att samhället växte så sakta ligga fram i kring, framförallt på västra sidan om just den här Anhalten. Det spreds ju naturligtvis ut till olika delar vart efter försäljningen pågick här. Men den stora bebyggelsen här, den börjar ju inte sen förrän framåt 20-talet. Man hade då, jag vill säga det, att tomterna var väldigt billiga. Det fanns inte så billiga tomter att köpa i hela dessa stora områden runt Stockholm. Och det gjorde naturligtvis det hela ganska attraktivt, ja, eller mycket attraktivt. Och vad var det då för människor som flyttade hit? Ja, det var ju i första hand, det var ju mycket arbetare, det var tjänstemän, det var ju en del hantverkare som slog sig ner här. Jag vet bland annat att det var många som flyttade ut ifrån nordöstra Stockholm. Elm Ericsson hade sina fabriker på Tulegatan, Döbelsgatan, i de kvarteren där. Och de var så välvilliga så de lånade ut pengar till sina anställda för att de skulle kunna köpa tomt här ute i Enebyberg. Och många flera av mina skolkamrater på den tiden, de hade fäder då som var anställda och arbetade vid Erikssons fabrikerna inne på Döbelsgatan. Sen flyttade ju in folk från olika håll. Från Stockholms gasverk var det tjänstemän som flyttade ut hit. Det var andra industrier som fanns upp under nordöstra delarna utav Stockholm. Plus en mängd människor utifrån områdena runt omkring här. Vår egen familj här flyttade hit från Djursholm 1917. Jag var då 3 år. Ja, vad ska man säga mer då om detta? Det är, kan väl tala om bebyggelsen. Den bebyggelse som kom till här i början, det var ju en mängd så kallade snickarglädjen, och vi har ju glädjen av att ha en hel del kvar av dem här i samhället. Många av dem är ju K-märkta. Sen var det ju Det var inte tal om några enplansvillor, liggande enplansvillor med vinkelbyggda och såna här saker som man nu ser, utan det var vanliga rejäla tvåvåningshus. Det kanske var ett rum och kök nere och så 2 rum uppe. Det var väldigt god bostandard på den tiden att kunna ha 3 rum och ett kök och kanske därtill en källare. Så det var den typen av villor som byggdes. Sen fanns det ju även en del mindre, det var torp som tillhörde då kanske Ekeby gård och Enbybergs gård, och där bodde ju då i flera, vet jag, flerbarnsfamiljer som bodde under ganska knappa omständigheter. Så att det visar att det varit en väldigt blandad befolkning, och naturligtvis var det en del människor som var tämligen förmögna som flyttade ut hit också och byggde sina villor. På så vis så väckte ju samhället fram. Den här villastadsföreningen, de hade ju arrangerat med vägarna, de byggde ju vägar. Det ingick ju liksom i tomtpriserna här, tomtförsäljningen. Och man anlade också ett avloppssystem. Det kallades ju då, de var väldigt stolta över det i sina reklamer, att de hade då anlagt kloaker som de talade om. Och de där kloakerna, jag kan faktiskt inte säga idag med säkerhet riktigt vad det hamnade någonstans. Det som hamnade i de där avloppsvattnen där. Men någonstans tog det vägen, och jag har mina aningar. De här vägarna var väldigt smala och små. Det fanns egentligen en enda väg som passerade detta samhälle, som man kunde tala om att det var väg och inte mer eller mindre stig. Det var den så kallade, den heter Österängsvägen idag, den heter ju Sturevägen på den tiden. Och den var de stolta över för att den var 10 meter bred, förmodligen dikerna medräknade. Och den kallades bara för det, för 10 meters vägen den där. Och man ordnade ju då också med en vägbelysning, väldigt gläst var det mellan stolparna, och kanske inte riktigt på alla vägar heller. Men man försökte så gott det gick, och man hade då den där lilla spröda belysningen för att det ändå skulle kunna se ut som ett samhälle. Och det där, det var ju ett rätt tidigt skede således utav den här, när de började med denna bebyggelsen. På den andra sidan, om vi säger åt den jag pekar åt här nu, åt den västra sidan, om den här Norrtäljevägen som nu passerade här, var det praktiskt taget ingenting. Det fanns fyra, fem hus efter vägen, alldeles intill vägen. Så. Men bortom detta så fanns det ju ingenting. Vi kallade det här för Storskogen då. Så att när man gick över vägen på andra sidan, då var man i Storskogen som sådant. Och det var en stor farlig skog här. Men väldigt mycket bär och sådant. Svamp var ju inte tal om. Det var ingen människa som åt svamp, bara kor som åt det då. Men människor, det var ju många som plockade. Jag vet min mor om att plocka många, många lite blåbär och lingon i den där skogen på sin tid. Ja. Elektrifieringen av husen, det kom ju så småningom. Det kom väl någon gång mellan 1918-1920, så började man då att elektrifiera så att människor fick belysning inomhus också. Och det var ju väldigt, väldigt stort framsteg. När min familj flyttade hit 1917, jag var väldigt liten då, jag var 3 år. Men jag minns ju då vid 5-årsåldern att vi hade då karbidlampor inne. Och till och med att vi hade, det var ju under världskriget, Min far höll sig med gris på tomten och kaniner. Jag vet till och med att vi hade små killingar inne i köket. De låg under vedspisen inne i den där, i den här lilla hålan, vedhålan som brukar finnas där. Så var det på den tiden. Och människor mådde väl inte speciellt illa utav det. Men just detta att det kom el i husen var ju ett väldigt, väldigt stort framsteg då som sådant. Sen börjar man ju då på 30-talet att anlägga även vattensystem, vattenledningssystem. Tidigare hade ju varit, det fanns ett avloppssystem, men det var ju, fanns ju inte vattentoaletter på något vis, att det var ju torrtoaletter och det var torrtor inuti husen och även naturligtvis små byggnader utanför husen. Det varierade beroende på vem det var som byggde och hur mycket lukt de tålde inomhus naturligtvis sen. Och det här, det som kom där i, det grävdes ju ner i trädgården. Det har väl aldrig trädgården prunkat så igen vid berg som det gjorde på den tiden. Men det är de som inte ville och hade ork och kunde ta hand om det. De där ordnade då en bybergsgård. De hade då en speciell service då med en vagn som åkte omkring och hämtade dessa tunnor. Och tömde sedan detta ner i en, vi kan väl kalla det på modernt språket, slags rötslamsanläggning nere i, vi kallades tanken, kvarteret hette inte det, men det fick aldrig heta annat än tanken, och det är den lilla ängsbit som ligger om man går Getagsvägen ända ner mot järnvägen. Just när man kommer dit ner på höger sida så är det en liten ängs, en plätt där. Det var den här så kallade tanken då, när man då tömde ut det här avloppet. Sen då på 30-talet så kom ju då vattensystemet igång och folk fick in vattentoaletter också, vilket naturligtvis var en väldigt, väldigt stor, stort framsteg och hygieniskt sett inte minst. Ja, vad ska vi säga mer? Samhället här som sådant, det hade ju blivit från att ha varit ett rent nybyggarsamhälle, så 1914 så bildades då det ett municip, ett municipalsamhälle. Och det där, det var för övrigt samma år som jag såg dagens ljus, 1914. Och det där municipalsamhället, det fanns ju och existerade hela tiden sedan ända till 1946 när sammanslagning skedde mellan Nora, Klingsta, Villastad i södra Danderyd numera. Det kallas väl bara Danderyd nu, södra Danderyd. Och då vårt Enebyberg här. Och det skedde ju då 1946 med pukor och trumpeter och fyrverkerier nere vid den stora centrala punkten där, och det var ju Nora torg på den tiden. Mörby centrum var en skogsbacke med lite berg på bara. Det fanns ingenting av detta då när det där skedde. Under den här tiden det här municipalsamhället existerade så styrdes ju det utav valda ombud då för befolkningen här ute. Och det var ju människor, och i flesta fall skrivkunniga sådana, som skötte om den här verksamheten med samhället och municipet. Man hade ju även municipalskatt, rätt att ta municipalskatt. Man kan säga att det var ett litet rike för sig här. Under 32 år så hade man då egen beskattningsrätt på medborgarna här ute. Det skedde ju, vad jag förstår, utan några problem och större klagomål. Skatten var väldigt låg på den tiden. Det var inte tal om skatter. Snacka om skatter nu och då. Det fanns inte, det går inte att nämna det på samma dag. Men det fungerade, den service som behövdes, det betalades med de där pengarna. Och de människor här, de män och kvinnor som med ideellt arbete kan man säga, i största delen drog det här samhället, kanske lite patetiskt sagt, men praktiskt taget genom två världskrig. Och det gjorde de mer eller mindre ideellt, med mycket, mycket, mycket liten. Utan kommunalhus, stadshus eller municipalhus. För kontoret kanske var i municipalordförandets bostad. Det känner Gulli till mycket väl, vad jag förstår. För hennes far var ju då municipalnämndsordförande här ute på den tiden. Och de människorna, alla de är ju naturligtvis värda en väldigt, väldigt stor respekt och aktning för det arbete som de utförde under den där långa tiden. Vi kanske ska tala lite om kommunikationer också. Det var ju grusväg här hela vägen. En ganska smal och krokig grusväg. Den var smalare den vägen än 10 meters vägen var som gick rakt genom Enbyberg. Enbybergs stolthet på den tiden. Och det innebar att det var ju heller inte nödvändigt, för det var ju ingen trafik praktiskt taget på den här vägen. Det var ju forväg då för bönderna i Roslagen och gårdarna runt omkring här när de tog in sitt det de hade att sälja in till torget in i Stockholm. Jag vet, vi stod på skolgården flera gånger, barn, och tittade på när de kom hem. De här hade varit på torget och framåt eftermiddagen. Vi var här uppe vid vägen och ungar, så såg man då en häst kom knallande. Och sen låg det en eller två gubbar på flaket. Sen hästen, han gick hem av sig själv ifrån stan. Och de hade ju laddat upp ordentligt naturligtvis när de hade kunnat få sålt lite av sitt spannmål eller vad det nu betyder, inne på Hötorget eller var, vilket torg de var på. Det var förmodligen Hötorget de åkte till där då. Det var egentligen ganska roligt det där, för att det var ju något naturligt. Det var ju ingenting som var märkvärt med det, utan gubbarna sov på flaket sen efter och hästen, han gick hem, om det var upp till Brottby, Vallentuna eller var det kunde vara någonstans här i krokarna. Kommunikationer var det, ja. Man började ju då, det var ju Roslagsbanan, den hände då Stockholm-Rimbo järnvägar på den tiden. Och de råkade då ut för en lokförarstrejk i början av 1920-talet, och då fanns det inga möjligheter att komma in till staden här, därför att det gick en del tåg fram, men det var väldigt, väldigt glest. Och då var det en mycket fiffig entreprenör, ska man kalla det för nu för tiden. Det var en åkare som då samtidigt drev biografen i Enbyberg. Han såg sina möjligheter då att kunna tjäna lite slanta på det, så han riggade då sin lastbil han hade med bänkar, skruva fast dem förstås, och satte då en pressställning över på några bågar som han snickrade till. Och så satte han sen han sökte anstånd naturligtvis, eller tillstånd, och det var ju inga svårigheter att få det, för det visste ju de beviljande myndigheterna att det var praktiskt taget nödvändigt att kunna få in folk till sina arbeten härifrån. Det fanns inte bilar, ingenting, inte ens cyklar på den tiden. Så han satte igång då, och det stod med stor skylt på sidan, så stod det ju Roslagsnäsby, Stockholm, stod det ju då på den här bilen. Den han började med då. Och han körde då någon tur på morgonen och någon tur sen på kvällen, för att det fick väl inte plats med en 15-20 personer på den där. Jag såg en bild av det här och tittade på i eftermiddag. Det var 22 personer, det var väldigt packat då, som var på just detta flak. Så småningom sen så skaffade ju han ett busschassi, karosseri heter det, förlåt, och som han då monterade på den andra lastbilen han hade. På så vis hade han två stycken, hade ökat dem med 100% sin vagnpark där. Och han körde då den där strejken, den slutade ju ganska snart, det tog väl några halvår, 8 månader, sen så fortsatte han naturligtvis, för han hade fått smak på det här med att skjutsa folk. För det var inte bara passagerare här, utan körde även så kallade abonnerade körningar för människor som då ville och skulle någonstans i grupp. Och då upptäckte naturligtvis den ägaren till en Enbybergsgård, Kilberg, det var ju också en affärsman. Han upptäckte att det fanns pengar att göra på det här, för det flyttade ju in mer och mer folk. Ju mer han sålde tomter här, ju mer det byggdes, ju flera människor måste transporteras in till stan till arbetena. Och han ordnade då så han köpte in några begagnade tyska bussar. Någon fransk och någon tysk buss som han körde då folk med. Men det var inte något särskilt konkurrensförfarande. Jag menar, Jansson körde sina turer på vissa tider på dagen och han körde sina vid andra tider. På så vis så var det en ganska tät och fin kommunikation in till stan. Så småningom utvecklades det där sedan så att Jansson han dog ju 1925, så att då köpte ju Kilberg in hans företag med de två bussar han hade här. Och sen fortsatte han och utökade den verksamheten och han bildade ett bolag som han kallade för Stockholms läns omnibusbolag SLO, och det är sådana bussar som man såg sedan under många många år trafikera vägarna långt upp i Roslagen. Han köpte även in sådana bolag som tidigare hade transporterat folk till exempel från Brottby och Rimbo in till Stockholm. Allt kom in under den där SLO-verksamheten då. Och det var ju naturligtvis någonting som folk uppskattade väldigt mycket. Jag vill minnas att det kostade från början 35 öre att åka, men sen kostade det 70 öre. 70 öre kostade när de fick såna här bussar. När man stod, det var en liten plattform där bak och det stod en konduktör och hängde där med en väska och man slängde sig, en mittstång var det där som man stod och hängde i när man åkte in till stan och lämnade sin 70-öring då, och han stoppade ner det i sin väska här. Och ja, livet gick vidare. Det var inte några stora problem på den tiden med detta. Ja, det var om det. Jag ska tala lite om, får jag tid till det? Ja, lite, ja, lite om föreningslivet här ute. Det har alltid florerat ett föreningsliv. Det har väldigt mycket människor som har lagt ner tid och arbete frivilligt på att arbeta liksom för andra, för att få någon form av gemenskap. Och det börjar ju egentligen med att brandkåren, den startade här, det var en så kallad frivillig brandkår. Det var ju nödvändigt att ha en brandkår när i och med att bebyggelsen ökade. Så den brandkåren den initierades av den här municipalfullmäktige. Och det var ju många av gubbarna som satt i brand, som var med i brandstyrelsen här då, som även satt med i kommunalstyret. Och det var då man engagerade då frivilliga människor som hade sitt arbete och bodde här ute på bygden. Man skaffade en sprut som där handdriven spruta, det var inte bort att spruta på den tiden när det gällde tidiga 20-talet, utan då hade man då en åkare som bodde i ett av torpen, Enmans torp, som nu ännu existerar, det första på höger sida när man kommer in från staden här med buss eller ifrån Mörby centrum. Och han hade häst. Och den där hästen, den förhoppningsvis var inte allt för långt ute på ägarna här, utan hände det någonting, då var man ju då, man hade då också bolaget här i Villastadsbolaget, hade varit så generösa så de hade betalat byggandet utav ett så kallat spruthus. Det var den första brandstationen som fanns. En byggnad som låg på den allra högsta punkten i Enbyberg, och det var ju i hörnan då Fenixvägen och dåvarande Sturevägen. Uppe på höjderna där. Och den där, det var ett stort torn man hade byggt, för där skulle man ju hänga upp slangarna i när man haft övningar, för det var ju mest övningar, det var sällan det brann. Och då skulle det torka, sen då hängde man dem där ute i det här stora tornet. Och det var väldigt pampig byggnad. Och sen hade man ju då sin sprutkärra och detta inne i detta så kallade lider som man hade där. Det här så småningom sen så vart ju då utvecklades det här till den här frivilliga brandkåren till att bli motordriven. Så man köpte in någon gammal Scania Vabus sprutvagn. Och folk fick till och med hjälmar, det hade man inte haft förut. De brandmännen som var här, de frivilliga brandmännen, de hade ju mycket, mycket blygsam ersättning för det här. Men de stod ändå till pass. Till början så fanns det ju inte telefoner att kalla folk med, utan då hade man ju då uppe på spruthuset sådana här brandhorn. som man då ställde sig och blåsa i, och det hördes ju väldigt, väldigt långt om där, och det var för att kalla då till sig. Men du förstår, om det satte eld någon riktig brasa någonstans, att det tog sin tid innan brandkåren hann dit då på den tiden. Men det där har ju fungerat, och den där brandkåren, den fungerade ju ända till sammanslagningen med den där så kallad kommun eller köping 1946, för då byggde man ju då en egen gemensam brandstation med anställd brandmästare och även en eller två personal för detta, men hade fortfarande den frivilliga brandkåren kvar. Lite bättre betalt fick de, men de kallades ju då på telefon, och det var ju människor som hade sitt värv här ute på trakterna, som skulle vara lätt åtkomliga i händelse utav brand. Jag kommer inte ihåg några stora bränder här ute, men det var en, och jag kan väl kanske ta den med en gång. Det var när vi var i skolan, och det var en av skolkamraterna som stod i fönstret och såg att det slog ut lågor på huset, fastigheten på det här Norrtälje eller Stockholmsvägen 27, ganska snett emot skolan. Man såg det där mycket tydligt därifrån. Det var rast, alla vi unga rusade ju dit naturligtvis. Det var inte mer än ett par minuter springa över dit, och det brann där uppe, och det var naturligtvis ingen brandkår, för det tog ju lång tid att få dit någon brandkår. Då var det någon driftig person, något ljushuvud där, som fick för sig, nu skulle man in och rädda lösöre där. Så han gick dit och började öppna dörrar, och sen så var det någon som sa då att de skulle, samtidigt med de bara ut lösdörrar, så skulle de ta och rädda fönster och dörrar också där. Och för ungar och alla började bära ut både dörrar och fönster. Det var ett jäkla korsdrag i det där huset. 2 timmar senare var det totalt nedbränt. Det var den eldsvåda jag minns, och jag tror brandkåren hann dit för eftersläckning sen, men de hann aldrig dit innan det var riktigt fyr i den där. Det var ett minne, och det är säkert minne av några av mina skolkamrater som kommer ihåg just den där episoden. Sen har det inträffat en del olika, det inträffar ju några under vintertid där det var svårt med slangarna frös och sådana här saker. Det var jobbigt. Gulli, du har ju minne utav när en utav din släkts villor brann ner här då också, och det var ju inte så lätt att kunna få hit brandkår på den där tiden. Allt har ju blivit mycket bättre nu, men nu är ju brandstationen någonstans uppe i Täby, så snart börjar det bli så att det är lika svårt att få släckt oavsett om det är och hur. Tiden, den förändras inte särskilt mycket. Ja, det gjorde det visst, ja, just det. Det brann en del, ja, men det är inte hela. De kan ju bygga upp utav det där sedan. Det är ju fortfarande kvar det där. Det brann ju delvis del också. Ja, precis, ja. Hörrni, vad ska vi säga mer för någonting här? Jag måste titta lite i mina papper här. Det ser ut så här, jag har spilt rödvin på. Det här påminner mig om faktiskt när vi var på Riddarhuset en gång på ett besök. Då var det så att Ostindiska kompaniet, de fraktade ju porslin ifrån på beställning ifrån Kina till adelsfamiljerna här. Och då var det ju utställt en sådan servis där i en monter. Och då hade de skickat med ett sånt här så kallade manus, en teckning då, mycket, mycket vackert med adelsvapnet och allting på. Det hade kommit fukt eller rödvin på den där under resans gång ner till Kina. Men efter det då något halvår, ett år, så kom den där känningen tillbaka, och det var mycket snyggt, vackert porslin alltså, men fläcken var också in med i porslinet. Så man hade tagit det ad notam, det skulle se ut precis som den teckningen var, och då hade de fått med allsamman. Den servisen finns framställd då i Riddarhuset för närvarande. Det är ju faktiskt unikum detta, att många tittar på den där. Jag talar om föreningsliv, jag börjar med det, brandkåren. Jag utvecklar mig kanske lite för mycket om den då. Men brandkåren var i alla fall, och jag vill säga det, att för att de skulle klara, de måste ju ha lite övrig brandmateriel för spruthuset. Det kostade ju bolaget på här. Det övriga, det fick de skaffa själva, och då ordnade de med sådana här sommarfester. De hade ordnat en dansbana som ligger där nu Brageskolan är belägen. Och där hade de sina sommarfester, och där fick de in lite materiel. De hade knapra ihop, såg jag någonstans, 2700 kronor något, som man då köpte då nödvändig materiel för då att kunna ha till den här släckningen. Något efter det att frivilliga brandkåren bildades, så bildades även Enebybergs idrottsförening, som då är en av de äldre. Jag vill med förkärlek tala lite om den, därför att jag har varit väldigt involverad i dess verksamhet genom åren. Och det var ju också där att det var pionjärer, sådana som lade ner väldigt, väldigt mycket arbete på frivillig väg. De hade en anvisad plats för idrottsplats på den ursprungliga tomtkartan, och den ligger där nere där det här daghemmet ligger mellan Kvarningsvägen och förlängningen av idrottsvägen, om ni nu känner till här nere var dagiset ligger. Efter Getagsvägen på höger sida. Det var bollplan på den tiden, men det var bara en äng den där, och då satte de igång då, de här gubbarna från idrottsföreningen, med frivilliga krafter, och de hade ju även brandkårens häst, för den tjänstgjorde även då, han var också involverad i det, den som nu ägde den hästen, så den var med och drog och sletade här nere, och så anlade de då en idrottsplats som var färdig 1919. Så kom ju då efterkriget och kristiden efter första världskriget, och då fick man ju då order om att där skulle det sås, det skulle besås, det var ju, det finns ju något som heter spannmålskommission eller något sådant, som då beordrade, så hela planen, den plöjdes ju upp, och sen fick ju de så igen den här med säd, som sedan då fick levereras sen till den här livsmedelsspannmålskommissionen under kriget. Alla jordplättar skulle ju försöka utnyttjas på den tiden. Så sen fick de börja om igen 1923 och anlägga den här planen och kratta till den igen. Och den stod ju där ända till 1936 eller 36 eller 37 någon gång innan man flyttade så upp till Storskogen, så då hade blivit lite bebyggd här uppe. Den var inte mer bebyggd än att idrottsföreningen fick bekosta väg upp till det så kallade vedkärret som ligger där uppe, som den här direktör Kilberg då välvilligt skänkte då till Danderyds kommun då, för att då det skulle bli idrottsplats för Enebybergs IF där uppe då. Sen gjorde man även så att det var en konkursad dansbana vid Stocksundstorp på andra sidan Stocksundet. Och den revs, den köpte de in för en billig penning, det var en symbolisk summa av 1 krona. Men sen fick de ju riva hela den där, och så fick de transportera hit den, släpa hit den kan man säga till Enebyberg, och byggde sedan upp denna i Fenixvägens förlängning. Och det var ju då ett magnifikt danspalats således med musikestrad i mitten och så vidare. Till stor glädje för många enebybergare här genom ett litet antal år då på 20-talet. Ja, vi skulle säga, sen fanns det ju en förening till som var mycket aktiv och då lade ner mycket arbete på frivillig väg för att skaffa lokal åt sig. Och det var ju då missionsföreningen. Man bildade ju då 1918 en alliansförening med människor, religiösa människor som ville ha något ställe att samlas på. Man samlades först då första åren i privathem, och man fick låna in sig skolsalar för sina gudstjänster, söndagsskolor som man hade. Sen 1925 då köpte man tomt i hörnan av Österängsvägen och Skolvägen, kvarteret Höken. Och där byggde man då med frivilliga krafter, det fanns ju gott om snickare och målare och allt sådant inom den gruppen också. Och man byggde då det så kallade missionskapellet där, allianskapellet som det hette. Och det fanns där i väldigt långa tider, tillbyggt sedan. Under andra världskriget fick man ju upplåta lokalerna för någon slag av militärförläggning. Det var ju så med väldigt många av lokaliteterna här då. Inte minst i Enebybergs gård som då var flyktingförläggning. Men det där slutade ju med sedan att man slog sig ihop med Danderyd och Teby, de missionsföreningarna som fanns där. Man hade ändrat namn från allians till missionsförening då på 20-talet. Och då hade man sedan fått kraften nog att börja satsa på någonting mycket, mycket större. Och det var då, det tog lång tid, men då 1900 79 var det väl när den här lokalen var färdig. Då var det här Enevikyrkan här inne ett verk av de människorna som man kan säga började här ute 1918. Då hade de nått sitt mål till slut här. Och det är också värt mycket, mycket respekt, för det var ju en samlingslokal. Utan den skulle mycket av föreningsliv och så inte kunna få verka här ute. Blir ni trötta? Ja, då tar jag en klunk vatten under tiden, tack. Det fanns ju samhällsservice på den tiden också. Det var service, det talar om Hasse Alfredsson säger han. Du ska inte snacka så här nu. Snacka om service, ja. Och då var det verkligen service. 9 livsmedelsbutiker. Man hade då, 1920 hade man ju haft knappt 1000 invånare här. Och när man kom till 1930 så hade det växt till nästan 1400, 1364 någonting sådant. Och under den tiden då så fanns det då 9 livsmedelsbutiker. Men genom, det fanns inga bilar, det fanns inga sådana här lågprisvaruhus, inga OBS och BMW och nu vad de heter, alla de här. Utan då hade folk, de var ju trogna sin handlare och de fick ju livets nödtorft. Det var väl inte allt för stort sortiment de hade, de här affärerna, men det räckte till att leva utav, ja. Och sen så jag kommer ihåg på den tiden, för att folk, de handlade på bok, det var vanligt då, det gjorde mina föräldrar, de handlade på bok, så att man gick dit då, så stod handlaren då och slickade på pennan och så skrev han in då varje vara man haft och räknade ner vad det var, och sen så fick man gå hem och sen så låg boken hos handlaren, och sen nästa gång man kom tog han fram boken igen, så skrev han upp i den. Jag har en sån här bok med mig här från 1927, börjar den. Några få exempel kan man väl nämna här då. Vad min kära mor kostade på sig då. Vi var ju en familj på 2 vuxna och 2 barn, 2 grabbar på 13 och 16 år. Naturligtvis ganska matfriska vad jag förstår då. Hon hade köpt bland en massa saker här. Hon köpt ost för 1 krona. Hon hade köpt sån här 3S. Det var ett halvkilo paket vad det var. Det kostade 90 öre. Och hon hade köpt en halv kilo bitsocker för 35 öre. Hon köpte då en fläsklägg för 1,25. Det var nog en stor bit skulle jag tänka mig. Och en halv kilo köttfärs kostade då 1,10. Och hon köpte 5 kilo potatis för 70 öre. Och så köpte hon 3 kilo vetemjöl för 1,44. Och det där, det månaden tog slut, den där mars månad som den var, och då hade hon handlat då för 78 kronor och 35 öre för hela familjen här då. Så. Men sen slog hon på stort tydligen månaden efter sen, för då säger jag det, att hon handlade för 98 kronor och 64 öre. Det kanske hade varit någon bemärkelsedag eller någonting sånt då. Så var det på den tiden med detta. Det fanns andra serviceanordningar här också. Det fanns ju, man hade ju konditorier, flera stycken. Och man hade ju då även sådana servicer som trädgårdsmässar. Det fanns flera handelsträdgårdar inom samhället. Man hade då en café till exempel, kafékontorier, 3-4 stycken som, och alla de här livnärde en familj. Ja, men det var det märkliga med det hela, det var inte tal om, för att det var ju ofta så att det var ju inte någon som var ute och arbetade på annat håll, utan det var familjen som drev den där med den relativt lilla omsättning, men ändå klarade sig på att leva på den. Jag minns en gång, man tänker på hur omsättningen kan vara i en sån där affär, ett litet exempel, att det var en brödutkörare nere vid Joel Jonssons bageri. Joel Jonssons bageri låg nere vid järnvägen, vid skolvägens ände där nere. Många känner till byggnaden. Den stod kvar där, den stora vita byggnaden. I källaren där nere i bottenvåningen hade han sitt bageri. Och han furnerade en stor del av samhället och även Danderyd, Djursholms, Ekeby och så vidare med färsk bröd om dagarna. Och då hade han en brödutkörare, han hette Nisse Magnusson, en glad, frisk kille som var väldigt skojig av sig. Och vid ett tillfälle då så kom han ner till Joel Jonsson en förmiddag Och den här handlaren som hette Svalberg, han bodde vid Lillhagsvägen och Feningsvägen uppe på berget. Det var nog den som hade minst omsättningen utav alla. Han var ensam, den där gubben. Han stod där och det var inte många kunder som kom dit. Men han hade tagit och 6 franskbröd per dag fick han levererat till sig för då några av trogna kunder. Då kom han ner, den där Magnus, en dag ner och ropade på kontoriet där nere: skynda på, få franska till se Svalberg, här är rusning där uppe. Så, så kunde det gå till, sån omsättning var det på det hela då på den tiden, ja. Det fanns ju då även, vi hade ju då inom, fanns urmakare inom samhället här. En urmakare som samtidigt försåg samhället här med vevgrammofoner och radioapparater. Och dessutom så fanns det ju en del, flera stycken kiosker. Kiosker med anhalten, det var ju någonting som de flesta människor bodde här. Sprang dit ner och köpte godis någon gång. Och likaså den kiosken som fanns, som nu drevs av Anderssons kiosk, eller droskägare Andersson, uppe vid Feningsvägen, Stockholmsvägen. Och den kiosken är för övrigt utställd på något museum vad det är här. Den är ju kulturmärk, kulturminne och forskar. Vad då till? Jaha, just det. Och det var en värld, för det var en riktigt urtyp av en sån här kiosk då. Det var även service när det gällde samfärdsmedel. Vi hade 2 droskstationer, 2 droskägare. Andersson där uppe, han som är i kiosken, och så Ekholm över Roslas Nesby. Och då kan man säga att de hade praktiskt taget dygnet runt service. Man kunde ringa när som helst. Andersson var lite argare än Ekholm när man ringde på natten. Men annars så fungerade det, den där drosk- och taxiservice. Ja. Ja, man hade också dessutom naturligtvis skomakare och såna här saker. Det fanns 2 stycken. Och det var ju ofta så att när skomakaren var sjuk någon gång, då var skomakarfrun som satt där och pliggade istället. Så att de var ju ett väldigt, de hade ju ett kooperativt, ett väldigt gott samarbete de där, särskilt och den som bodde uppe på Ringvägen. Ni vet alla vem det är ju. Mm. Och en service, samhällsservice som fanns här ute var också naturligtvis att man hade en biograf. Och den biografen, den öppnade ju väldigt tidigt, den var ju öppen redan på tidigt 20-tal. Och jag kommer väldigt väl ihåg själv hur man, de hade föreställningar en dag i veckan, var på söndagen. Då hade de då matiné på eftermiddagen för barn och så hade de då program för vuxna på kvällen. Och det var ju lyckan det, när man på söndag på vintrarna, man fick stå och hänga på dörrhandtaget och slåss med de andra och bråka med de andra ungarna med 25-öring i nypan för att komma in då och få titta på det. Den var ju inredd bara med vanliga nedfällbara 3 bänkar, och det var inga lutande golv och så på den tiden, utan det var bara en vanlig lokal med lite bänkar i och en duk då. Och där tittar man ju då på och levde med Tom Mix och Chaplin då i Guldfeber, och man även, jag tänker på det här Douglas Fairbank när han då fäktade sig fram till i Soros märke då. Såna minnen, det är så, går aldrig ur en detta, för man minns det som det vore igår, allt det där. Man hade också, det var ju stumfilm, svartvit naturligtvis på den tiden, och då hade man då en pianist, en ung man nere från Roslas Nesby som var mycket mycket duktig pianist, och han spelade då till de här stumfilmerna med väldigt stor inlevelse. Han kunde spela väldigt romantiskt då när det var romantiska scener, och jag vet när det hade varit när hästarna jagade varandra, då imiterade han hästhovar på pianot, så man följde med då när Tom Mix då var ute och sköt efter några av bovar som sådan. Och sen var det flygplan då, när det var då på den tiden var ju efter första världskriget, man kom ju fram till en del filmer ändå i början av 20-talet som var då krigsfilmer, amerikanska sådana. Och jag minns han satt och mullrade då när det var såna här flygstrider med 2 människor med kulspruta då, de satt och sköt på varandra, och hur han då mullrade på basarna där och för illusoriskt återge det här flygplans ljudet då som sådana. Det var väldigt skickligt gjort av honom. Denne man, han kom från en mycket mycket religiös släkt i pingströrelsen. hans andra jobb var ju på somrarna, då satt han då som pianist i orkestern på den här Stockholmstraktens eller omgivningarnas mest populära dansbana, den så kallade Hultinparken i Vigbyholm här. Och det var han hette Kalle Ulvan, och han var också en människa som man måste tänka på med mycket stor respekt, med det arbete som han la ner genom åren på sådant sätt. Och vi ungar, vi hade inte så väldigt mycket att göra på veckodagarna, på vintrarna här. Somran då kunde man ju ligga vid Rösjön och bada. På vintrarna då, ja, vad skulle man göra? Det fanns inga ungdomslokaler, det fanns ingenting sådant. Väntsalen i Roslagsnäsby järnvägsstation var väldigt populär. Så länge vi inte bråkade för mycket där inne, då kunde man få vara där inne. För de hade ju en vedkamin där inne som brann då, dygnet runt nästan. Så det var ju en lycka. Och blev man då utkörd därifrån, då var det bara att gå rakt över till Frälsningsarmén i deras förstuga. Mist över och värmas eller ha det som ungdomsgård. Men så det var då. Och på vintern i övrigt sedan, det var... Vi förde mycket, mycket oväsen i samhället här, ungar, minns jag. Det var några skolkamrater, de hade en äldre brorsa, han var på sjön. Och han kom tillbaka från någon resa med en handelsfartyg till USA, från Amerika. Och han hade släpat med sig en sån här stor bobsleigh. En drög, en sån här stor, tung rackare. Man fick plats, sex, sju vuxna, det var minst 10 ungar tror jag som fick plats på den där när vi var i 12, 13, 14 års åldern. Och då startade vi med den där längst uppe vid det så kallade spruthuset då, uppe på högsta höjden som finns, knölen var för bergvägen där den slutar ju. Och sen var det full rulle ner för. Först sprang ju några, det fanns ju en bromsare bak visserligen, så det fanns ett par sådana här spakar som man kunde dra i med ett par klor som kunde då. Och sen var det en som satt och styrde med sådana här ett par kedjor så liksom, som man drog. Och den drog vi igenom hela samhället med här, rakt igenom. Och ett under att man inte kunde, det var ju inga bilar, det var ingen sån trafik. Vepelles häst höll ju på att bli massakrerad en gång när han gick förbi. Men i övrigt så gick den där bobben, det kunde inte bli... Då åkte man ända ner till biografen och där bromsade han till med högerbromsen, den där killen som var, så bobben svängde ner och så åkte man ända ner till järnvägen. Det var en sträcka på ungefär 1 kilometer. Det var inte allt för många turer varje kväll, för den skulle ju dras upp också för backen, den där tunga åbeket. Men det var väldigt störande, och jag vet att villaägare som bodde omkring där, de var inte glada åt det, för det var ju inte alldeles tyst. Dels let den där. Men det var is på vägarna här, det var inga sandade vägar på den tiden inte. Och då klart att de vart mycket irriterade. Och det hände till och med att det var någon som var ute och slog ut lite koksaska på vägen. Men den där, det stoppar ju inte den där tunga drögen som sådan. Ja, det var lite av de minnen. Hörrni, jag har mycket kvar än här. Det går pipande här tror jag. Jag ska tala något om sjukvården. Så att folk blev ju ändå sjuka här på den tiden. Det var ju inte bara så att alla var friska. Och det var ju inte så att det fanns en vårdcentral. Det fanns ingenting i närheten ens av vårdcentral. Däremot fanns några läkare, allmänpraktiserande läkare. De hette inte ens distriktsläkare, vad jag förstår då. En doktor Lycko, han hade sin praktik då någon kväll i veckan nere vid Roslagsnäsby folkskolan, nuvarande Ytterbyskolan. Och där hade de sedan en doktor Märta Fahlberg. Med tre, ja. Vi hade 3 siffror i våra telefonnummer i mitt hem första gången då när vi fick telefon dit. Men annars så fick man ju ofta ta sig iväg till doktorn. Och jag vet en gång när jag hade gått, vi bodde i den vid Norrhagsvägens ände där nere vid Norrhagsvägen och Idrottsvägen. Det var efter innan min far hade byggt här, det var i början av 20-tal, 21, 22, jag var väl 6-7 år. Och jag hade gått och småhostat en tid och de var för oroliga hemma, så min far tog mig i hampan och vi gick ner då över gärdena först och förbi Roslagsnäsby järnvägsstation och ner till honom, läkaren doktor Lycko. Och han tittade på mig och examinerade mig lite och sen spännade han ögonen med sig och sa, sluta gå omkring och huckra, sa han åt mig då. Det var nervöst allt det där. Jag hade gått och haft någon slags nervös läte för mig sånt där. Han skrämde helt enkelt mig frisk den där. Han var sådan just det. Så småningom sedan då, så under slutet av 20-talet, så kom ju då så kallade centrallasarettet i Stocksund, byggdes ju det nuvarande Danderyds sjukhus, och då var det ju lättare, då kunde man ju ta sig med allmänna färdmedel dit till denna vård man kunde få där då. Ja, lite om skola och lite om kulturen. Ja. Nu finns mina skolkamrater där under vad jag ska säga för något om dem. Jag vet. Men jag ska inte säga så mycket om skolan. Skolan, den här uppe, Enbybergs folkskola, den såg ju i form likadan ut som den gör idag. Däremot så var den ju då ett trehus med vita knutar. Och ett sånt där litet toahus nere i ena hörnan då, med några rader då med toarader som var en för flickor och en för pojkar just. Och den där lärarinnorna var i största utsträckning kvinnliga lärare. Mycket rara och trevliga. Vi hade gått minne utav dem där. Överläraren däremot, han var ju en ganska bärsk herre, men snäll men rättvis. Hade ett väldigt fint handlag med rottingen och så skulle behövas. Han var sedermera då, han hette O.A. Wicklund, var ju sedermera en mycket respekterad kommunal och skolman här ute i skolväsendet i Danderyd. Jag vet att det var ju liksom en ynnest här att få följa med någon av de här lärarinnorna på eftermiddagen och bära hem hennes matkasse när hon gick då till, de bodde ju alldeles inte i skolan i en lärarbostad. Det har ju byggts ut så det är väldigt stort det här nu, men på den tiden var det ju relativt litet tvåvåningshus. Och där bodde de här 3-4 stycken utav de här lärarinnorna. Och man då fick bära hem kassen då när hon gick upp till mor Elin på höjden, som hon hette, Palmqvists speceriaffär. Och den låg efter skolvägen på lilla backen upp där. Och hon, då när hon kanske köpte några äpple, och man fick ett äpple för att man var med och bar det där då. Och det var ju så att en gång minns jag, man har lite minnen, inte så mycket minnen från skolan, det är nog andra som har mycket fler, för att ja, men det där var i skolan, det var någonting, det fladdrade förbi den här skoltiden. Men vid ett tillfälle när vi var i småskolan, var det väl möjligen att vi hade börjat i tredje klass, då under en vinterdag, då fick vi en vi ska kalla det gärna order, att vi skulle följa med lärarna eller lärarinnan ner till Danderyds kyrka. Och vi travade den långa väg där förbi Kattkärret och vad det nu hette, alla de här kärleksbjörken och allt. Det fanns många sådana här märken på vägen då som levde i minnet hos folk. Och ner till kyrkan, för där var det filminspelning. Man spelade in en film som hette Gustav Vasa. Och då hade man så Gustav Vasa som var den kraftkaren där. Då hade man valt då den enda skådespelaren som fanns i Sverige, den mer eller mindre lite feminine Gösta Ekman. Han var Gustav Vasa. Och då hade man då skottat upp en stor kulle nedanför den här klockstapeln. Och där stod då... Ja, och så hade man samlat ihop så många som möjligt utav ortens befolkning, både nerifrån Klingstad och Nora och ifrån Enbyberga, som skulle då hade fått uppmaning att försöka klä sig så rika dalkarar som möjligt, ha så mycket palter på sig som de kunde, ja. Och då skulle de vara statister och stå där således och ta emot, de körde ju iväg Gustav Vasa när han bar iväg således från Mora till Sälen sedan, så de skulle stå där då och häckla honom. Och jag minns ju när spelade Gösta Vasa, han stod där uppe. Och det var väldigt spännande, det var ju något fantastiskt för oss ungar för att vara med och titta på det här då. Men jag minns att Ekman var sur väldigt. Det var många omtagningar nämligen. Och det där var ju ett av de minnen som man liksom aldrig glömmer bort. Skolresorna på den tiden, de gick ju till Riksmuseum kanske med någon av Janssons bilar här. Och man kunde komma till Bergianska riksmuseum, det var väl Leaskansen någon gång fick man åka. Det var ju också en lycka att få åka iväg så långt som inte sa något till Skansen för oss unga. Man hade mackpaket med och så hade man fått någon liten slant med så man kunde få köpa sockerdricka. Och det var ju nog väldigt fint, man kunde köpa sockerdricka till den där matsäcken då. Det var ju lite utav lyckan på den tiden då. jag ska väl inte orda så väldigt, väldigt mycket mer. Om man nu kommer in lite på kulturlivet, för det fanns ju ändå ett sådant här. Man hade ju ett bibliotek uppe i skolan från allra första början. Jag är inte man att säga vem det är som kostade på det. Jag förmodar att det var kommunalt genom skolstyrelsen. Det var öppet en kväll i veckan, och där hade ju då en av lärarna, överläraren ibland och annars någon av lärarna, som hade tjänstgöring under några timmar då på kvällen, att de skulle då förnera böcker, boklån då, åt både barn och åt äldre. De hade inte så särskilt stort bokbestånd, men det fanns ju ändå en del äventyrsromaner, det fanns ju naturligtvis romantiska romaner, en del det fanns för barn, cowboyböcker och sådana här saker, och naturligtvis för de som önskade, det fanns en stor utgåva utav den här Hedvig Kurtsmalers pigromaner, om man får uttrycka så. Och det var, de var ju väldigt frekventerade, för de gav ju ett visst mått av romantik i det hela. Kultur mer, jo. Första radioutsändningen, den hade man år. Man hade en föreläsningsförening som hade bildats här ute, och de var aktiva. Och de hade ju då olika föreläsningar, och man hade ju sådana här skioptikonbilder då som ledsagade det här föredraget. Och en gubbe då så stod han där i pekpinnen och slog i golv, och då fick ju då den som skötte den där stå och dra undan och plocka i en ny bild. Många har sett det där genom tiden. Det var inte fråga om någon automatik på den tiden, utan då körde de för hand det där. Men då i alla fall så, när man då den där föreläsningsföreningen, för övrigt jag kommer ihåg att Sten Bergman, den kände forskningsresan, relativt ung var han, men han var där ute, och det var en verklig upplevelse för oss barn att få liksom, man fick liksom följa med honom på hela hans resa där med medels bilder, som var, det var nog alldeles unikt då på 20-talet för oss ungar. Och jag minns denna radioutställning då, man började 1923 tror jag här med ordinarie, någon form av reguljära sändningar, radioutsändningar här i Stockholmsområdet. Och då skulle man demonstrera det här, och föreläsningsföreningen hade tagit ut någon som hade ordnat, hade tagit ut någon sån här radiomottagare och en högtalare, någon stor tratt de hängde upp i en ribbstol. Och där fick folk komma dit, både vuxna och barn. Man betalade 25 öre när man gick in där. Och då satt man ju i spänd förväntan. Vi hade aldrig någonsin hört. Det var nog alldeles fantastiskt. Det var värre än en månfärd på den tiden. Så var det ju att höra en radioutsändning. Och vi satt där i spänd förväntan alla, men det bidde ingenting. Det var bara kött i den där tratten. Och de var vred på alla rattar och skruvade, men det kom inte ut ett ljud annat än tjut. Ja. Så det var ju bedrövare arrangör, de fick stå sen i utgången och dela ut tillbaka de här 25-åringarna de hade tagit emot. Men de gjorde ett nytt försök sen ungefär 14 dagar senare. Och då gick det bra, ja. Då strömmade skön violinmusik ut ur högtalaren, och då var ju lyckan fullständig. Då hade man varit med på sin allra första radioutsändning. Det är inte så långt kvar nu, hör du. Det är inte mer än hälften det här. Jag ska väl ta upp till slut här och nämna något om lite udda figurer som har dykt upp här. För det har ju funnits en del här i samhället genom åren, särskilt som man uppmärksammade när man var barn. Djursholms kommun, eller Köping som det var väl inte stad över den tiden på 20-talet, de hade byggt, anlagt en så kallad sopförbränningsanläggning, det hette ju sopstation på den tiden, uppe in till den här, det kallas det Annebergsområdet nu, det hette Santa Rara-teppan på den tiden. Det namnet hade de visst fått ifrån när Magnus Ladulås hade förlenat Ekeby gård, eller till Santa Clara kloster, och då var det någon liten utbit här uppe som tillhörde det där klostret, Santa Clara kloster. Och det där, det försvann, det var ju under medeltiden, och nu var det ju några hundra år efter sen, men det fick fortfarande heta Santa Rara-teppan det här, och det heter det för en del människor ännu. Och den där sopstationen hade de anlagt där, men hade ju även skarpskytteföreningen i Djursholm anlagt en skarpskyttebana där man låg och sköt på söndagarna. Så man spred sina graser över befolkningen i Berg, såväl med lukt som ljud under ganska många år med det där. Vid den där sopstationen där uppe, där det var ju fanns mycket prylar, folk kastade ju mycket ifrån sig, lika väl som de gör nu. Och där var det en man som hade slagit sig ner i en liten koja som han hade byggt utav det han har hittat på tippen. Och där bodde han i den där kojan. Och han samlade sina, han var rätt lärd, han lärde vara prästson den där mannen, vi kallar honom då för Luffarknutte. Och samlade upp och levde på det där, det skrot han samlade och kunde sälja sedan. Och han gick även ut på samhället här, han var ju lite poetiskt anlagd, den Luffarknutte. Så han gick ut och satte upp lappar här på anslagstavlor, det fanns väl inga anslagstavlor, var mest på träden. Runt Elbybergs allé här, de träden var alltid fullsmockade med reklamlappar eller så, människor som ville någonting då, och han ville någonting, den här Luffarknutten, så han skaldade där då: jag köper och säljer skrot och buteljer, ja. Pengarna får ni på fläcken så fort skrotet är i säcken. Högaktningsfullt Knut Tjernberg stod det under sig. Där gick han runt med sin den där och plockade in och samlade in då en massa utav detta. Han bodde ju där uppe och det var ju vinter något år, och myndigheterna, fattigvårdsmyndigheterna här tyckte väl att det var, de månade väl om hon, tyckte det var synd om honom, och de ville väl naturligtvis gärna bli av med honom också, så att de tog och tvångsförflyttade honom upp till hans senaste mantalsskrivningsort, där lär ha varit Härnösand, ja. Och där placerade de då, för trodde de att han skulle kunna tas in på något åldringshem eller något sådant där. Men karen var inte så förfärligt gammal, inte. Han såg bara gammal ut, för han var väldigt jämnvuxen, ja. Och det dröjde inte mer än 3 dagar så var Knutte tillbaks i den här kojan igen här. Så han, det tog nästan lika fort för honom att komma tillbaka igen som det gjorde för de som hade varit och lämnat av honom där uppe. Han hade en kompis också där som jag inte vet, jag fick aldrig något riktigt grepp om. Det var en som hette, han lyssnade till namnet Hasse. Och Hasse, han lärare hette nog på Nordström eller så, vad jag förstår. Han var en figur för sig. Jag visste inte, ingen visste riktigt vad han levde av, för ingen såg honom arbeta någon gång. Han bodde väl ibland hos Knutte där uppe i kojan vid sopstationen, men annars så bodde han väl på gårdarna, kanske ner på Enbybergs gård, på Ella och på lite andra ställen så här då. Och han var ju också en beläst man, han var ju väldigt verbal och han kunde prata för sig, och så han slog sig ofta ner på Frälsningsarmén när de hade sina kaffemöten. Då dök han ju upp där ofta, för då fick han ju alltid med lite sånt här överblivet kaffebröd som han tog med sig, och sen och levde väl på det någon dag sedan. Likaså när idrottsföreningen hade sina tillställningar, danstillställningar på sommaren uppe vid den dansbanan som fanns här uppe, då dök han upp alltid vid kvällningen när det var dags att stänga, för då var han med och dukade av borden så att säga, för då visste han att det kunde vankas någonting åt honom. Och han fick naturligtvis sin beskärda del också, denna Hasse, utav det överblivna kaffebröd. Jag minns väl en gång när jag såg honom med en ganska elegant gest. Han stoppade ner en petitionvakelse i bröstfickan på sin paleton där han hade, en vinterpaleton han alltid gick med, vinter som sommar. Den där gubben, det var en av sådana här som gick på bygden här. Alla kände igen, men ingen visste var de tog väg någonstans sedan. Förmodligen så hamnade de antagligen, blev intagna på någon form utav hem där. Det fanns också en lumpsamlare till, ett original som för övrigt bodde då i fastighet alldeles intill där Bertil Söderqvist för närvarande bor, på Ellavägen 2. Och han kallades för Långdansken. Det var en lång, stor, reslig kar som med ett långt, grått, böljande hår och en stor, vidbrättad hatt. Och så gick han omkring med sin cykel, cyklade lik omkring med den full med prylar som han då hade varit samlat ihop både skrot och även lump. Det var ju ett sätt att livnära sig. Han bodde i fastigheter, han hade ju bra, han bodde ihop med några systrar vad jag förstår den där. Men det var långdansken, det var någonting också, ett sånt där original som man på den tiden då. Ja, man lärde känna. Vi barn, vi kände ju igen alla. Det var aldrig någon som var rädd för de där. Liksom. För de var ju för övrigt inte farliga på något vis. De hade aldrig gjort en människa något illa överhuvudtaget. Sen en enda sista, om jag kallar det originell person i alla fall här, som jag minns. Det var en glasmästare som bodde uppe vid Torgvägen. Torget ligger ju här uppe vid Skolvägen, Västerängsvägen. Och där uppe efter Torgvägen bodde den glasmästare. Han var av estniskt ursprung och han var ju ganska röd. Han hade väldigt kommunistiska sympatier då. Enbybergs idrottsförening byggde med egna medel då en tennisbana. De köpte ju en tomtbit som var intill där och byggde då en tennisbana för de människor. Det var många som var intresserade av detta här ute. Och det var spelarna, den var färdig så att man kunde spela, och så långt var det ju någorlunda hyggligt. Men den här glasmästaren, han var allergisk tydligen mot människor med vita byxor på sig. Det ansågs inte vara proletärt tillräckligt således för honom, så han var arg. Men naturligtvis hade det lite att göra med också att han fick ju in en väldig massa bollar in på tomten. Tennisspelaren var inte duktigare då än vad de är nu, så det var ju många sådana här forehands som gick alldeles för högt, ja. Och det var han ju naturligtvis, en del var väl så oförsiktiga att de klättrade över staket och hämtade sina bollar, och det var inte särskilt trevligt det där heller. Men han var naturligtvis förgrymmad, den glasmästare, så han skaffade då en vevgrammofon. Och han hade en grammofonskiva med Internationalen på, och han satte den där på söndagmorgonen då, för det var mest på söndagar man spelade tennis där nere då. Och då satte han den i staketet och sen vevade han från morgon till kväll Internationalen där, för att de skulle få höra vad han var för en. Så småningom så stämde han då för idrottsföreningen för det här för intrång. Han vann i rätten. Idrottsföreningen fick betala 1 000 kronor, skulle betala, men ådömda betala 1 000 kronor i vite i skadestånd åt honom, och dessutom rättegångskostnader. Kommun trädde emellan och betalade där åt idrottsföreningen. Och sen var det ju någorlunda lugnt, och den glasmästaren, han dog ju inte så långt efter sedan. Men det var ju sånt där liksom ett instrument, det var en sån figur som man liksom talade om här ute i samhället. Nu ska jag inte hålla på längre, hörni. Jag är glada för det. Men tänk ändå, hörni, vad levnadssättet då har förändrats från vad det var då och till vad det är nu. Om det är bättre eller sämre, jag menar, det kan man ju fundera över. Men det var i alla fall annorlunda. Ja. Man hade inte så mycket bekymmer för att få pengar att räcka till bilar och båtar och sommarstugor eller botanisera i bland bidragsreglerna. Men å andra sidan så var det ju så mycket trängre det samhället som var då. Det var, man visste ingenting överhuvudtaget. Man kom inte, det var ju inga människor som reste utrikes. Det var ju något märkligt om det var någon människa som hade varit utomlands. Det var en som bodde efter Restaurangsvägen här uppe som hade tydligen varit på sjön och tillbringat någon tid i Australien. Kom hem hit och han hade en sån här bumerang med sig, och alla unga var ju skulle titta på den där bumerangen jämt. Och han gick ju alltid i folkmun här ibland människorna, befolkningen. Han kallades för Australiefararen, för han hade ju då varit utrikes där. Nu är ju varenda unge nästan har ju varit i Australien här en eller flera gånger, så det funkar ju så nu för tiden. Så att det är ju helt annat, och det är klart att den informationen om omvärlden således, hade man ju inte alls på den tiden. Man visste den här lilla sektorn som rörde sig runt omkring här och trodde att det var världen igen. Sen när tv-åldern så småningom kom till, då fick ju framförallt ju ungdomen då lite mer reda på vad som var verkligheten som sådan. Det här var lite av mina minnen, hörni. Jag hoppas att jag har stått ut med detta. Tack för att ni har lyssnat på mig för den här stunden. Tack, tack.
Det har varit väldigt roligt att höra om gamla tider, och jag fäste mig vid att minnena från skolan, de fladdrade förbi. Men som tur var så är det mycket annat av minnena som inte har fladdrat förbi, utan vi har fått en mycket skiftande redogörelse för dessa gamla tider. Och nu är det så att
jag hade mycket med om skolan här, men jag tyckte det var ganska ointressant. Jag såg att folk började blunda här och somna till, så att anledningar just
nu måste jag säga det att jag har hamnat i ett väldigt prekärt läge, därför att när vi har möten här i den här lokalen så brukar alltid vår ordförande Bengt Norling vända till föredragshållaren.